Idag så pratar vi om be, men hur? Och det är del två. Förra veckan hade vi del ett. Och den kan du gärna lyssna på om du vill. Den finns på våran podcast, Pingstkyrkan i Katrineholm. Eller bara Pingstkyrkan Katrineholm, inte i, utan ta bort i-et. Pingstkyrkan Katrineholm kan du söka upp. Den finns på våran hemsida också, man kan lyssna i efterhand där. De här två söndagarna handlar om den bön som Jesus själv lärde oss. Många av oss känner den som Fader vår, en del som vår fader och andra som Herrens bön. Och någon annan kanske har något fjärde namn på den. Men Herrens bön, den som Jesus själv lärde oss. Den är ett av de svar man kan ge när någon frågar, hur ska jag göra när jag ber? Det finns många svar på den frågan egentligen. Och det är därför vi har 7 söndagar nu om bön. Under hela den här serien kommer du lära dig saker om hur man kan be. Och varför vi ber. Den här bönen är precis som väldigt många andra bibelsammanhang lätt att kanske bryta ut, plocka bort från sitt sammanhang. Och så får man inte riktigt kontexten, utan då blir det liksom bara den. Och det ska vi inte alltid göra, det är inte alltid så bra. Och nu när jag läser den här texten alldeles strax så kommer jag läsa lite som är runt omkring, men inte allting. Men den här bönen är en del av bergspredikan som finns i Matteus evangeliet kapitel 5-7. De tre kapitlerna. Och den predikan är liksom Jesus gick upp på ett berg, satt där med sina lärjungar och ett antal andra personer som ville följa honom. Och så, jag tror att de flesta ville följa honom, kanske var någon som inte ville det. Så berättar Jesus där för dem, om ni nu vill följa mig, så finns det massa saker som är bra att tänka på. Det här och det här och det här. Och det är det man skulle kunna säga är stor del av vad bergspredikan innehåller. Och kapitel 6 då särskilt handlar om att göra gott för att Gud belönar. Inte för att man får lön genom att människor ser vad man gör. Alltså att göra gott, det handlar både om att ge av sina tillgångar och så handlar det om bön. Och det som Jesus poängterar är att Gud ger lön. Det är inte, ni ska inte göra det för att människor ska se hur duktiga ni är. Guds lön är nog för oss. Och då ska vi läsa i Matteus evangeliet kapitel 6. Och vi läser samma text som vi läste förra veckan, så det är från vers 7 till vers 15. Och här får man gärna lägga märke till att det här är alltså mitt i kapitel 6 som är mitt i bergspredikan. Så att den här bönen är central i det som Jesus menade. Om du vill följa mig, lev så här. Be så här. Och Jesus liksom använder den retoriken i evangelierna när de återberättar att det som är i mitten är ofta det, som är det viktigaste av allt. Och här lägger han mer vikt vid bönen givandet, så vi ser att bön är väldigt viktigt för livet tillsammans med Gud. Så vi läser i tro på Guds ord. Och innan jag läser vill jag bara säga så här, Gud, tala till oss nu genom ditt ord. Gör det du vill göra, säg det du vill säga, förmedla till hjärtan vad du vill ha sagt den här söndagen. Amen. Matteus 6, och vers 7-15. Rabbla inte upp tomma ord som hedningarna gör. De tror att bönen har större chans att bli besvarad och de använder många ord. Var inte som dem, för er fader vet vad ni behöver innan ni ens ber honom om det. Be istället så här. Vår fader i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma och din vilja ske här på jorden så som den sker i himlen. Ge oss idag den mat vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss. Hjälp oss i frestelsen och rädda oss från det onda. För om ni förlåter dem som har gjort fel mot er ska er fader i himlen också förlåta er. Men om ni inte förlåter andra deras överträdelser kommer han inte att förlåta er era. Amen. Förra veckan så satte vi som sagt fokus på vers 9 och 10 och idag så sätter vi fokus på vers 11 till 15. Och så lägger vi till en liten plusmeny på slutet, så det kan ni ha lite med er, att det kommer en liten plusmeny också. Ge oss idag den mat vi behöver, står det i vers 11. Gud är alltså intresserad av dina behov. Han vill att du vänder dig till honom och ber om hjälp. Han hör den bönen om mat. Men jag tänker att det också gäller kläder, husrum, trygghet, hälsa och så vidare. Vi får vända oss till Gud med det som vi har behov av. Och det är lätt att säga för mig, för jag tror att det är 100% sant, att Gud hör din bön om dina behov. Men formuleringen "ge oss den mat vi behöver" tror jag är viktig här. Att det här är en bön som vi ber tillsammans. Så att när vi, det är inte framförallt en individuell bön som jag ber för mina egna behov, utan en gemensam bön för allas behov. Vad menar jag med det? Jo, jag tänker att den som inte har, den kan sucka till Gud och be: Gud, fyll mina behov. Och den som har kan be: Gud, hjälp mig att se vilka behov som finns runt omkring mig och hur jag kan hjälpa till att uppfylla de behoven. Jag tror det är viktigt att vi lyfter den kollektiva innebörden i den här bönen. Du kan be den själv, men vi ska också be tillsammans. Hur kan allas behov mötas? För dig som har i överflöd innebär det en väldig utmaning till dig. Att se hur kan jag vara ett stöd för den som ingenting har. Det här som Jesus säger går tillbaka till när Gud räddade folket ut ur Egypten. Och när de gick i öknen så hade de ingen mat och de ber Gud: vi behöver mat. Och då ser han till att varje morgon kan de gå och samla mat från marken som Gud ger dem. Det är som att Jesus pekar tillbaka på det. Och du behöver alltså inte vara orolig för att inte ha det du behöver. Vi kan få vända oss i vår brist, om det är så vi lever, till Gud i bön om att hjälpa oss. Det är väl fantastiskt, eller hur? Gud bryr sig om dina behov. I vers 12 fortsätter det: förlåt oss våra skulder liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och den här delen som också liksom sen tydligast kommenteras i vers 14 och 15. Så jag tänkte göra en liten kupp. Hoppa över det här nu och så tar vi det andra först. Så kommer vi tillbaka till det här. Så vi går till vers 13 där det står: hjälp oss när vi prövas, rädda oss från det onda. När jag läste så stod det: hjälp oss i frestelsen och rädda oss från det onda. Det går att översätta på båda sätten här. Ibland står det till och med: utsätt oss inte för prövning. Prövning, det kan man, jag tänker att prövning kan vara sånt som kommer utifrån, som sker mot mig utan att jag riktigt är beredd på det och tycker att det är särskilt trevligt. Onda grejer kanske. Frestelse kanske är mer det som kommer inifrån. Sånt som jag gör fast jag inte vill. Eller lockas att göra fast jag inte vill. Och det här tänker jag, det här är egentligen inte en bön om att slippa prövningen helt, utan det här handlar om att Gud inte ska låta det onda eller den onde låta det ta makten över mig. Att prövningarna eller frestelserna ska ta makt över mig. Jesus själv sätts på prov. I Matteus 4 kan vi läsa om det. Alltså precis innan de här kapitlerna med bergspredikan. Och där står det om att Jesus, han blir liksom inte räddad från det, att Gud rycker bort honom från prövningen. Utan det Gud gör är att han räddar honom genom prövningen. Och så tror jag att det ofta är för oss människor också. Att Gud inte så ofta plockar bort oss från det som prövar oss. Men han kan hjälpa oss genom det som prövar oss. Bönen blir då liksom rädda oss genom prövningarna och från att hamna i den ondes grepp. Du kommer att frestas. Du kommer utsättas för prövning. Det är en del av livet. Det är en del av livet även i efterföljelse av Jesus. Men en poäng i bönen är att när du har fallit för frestelser eller när du är tyngd av prövningen så ska du inte trycka ner dig själv och säga jag är en värdelös kristen. Eller tänka det här, nu skiter jag i det här så att säga. Utan då är det att du kan få vända dig till Gud. Den onde, han vill precis exakt att du ska trycka ner dig själv och säga när du har fallit för någon frestelse och tänka om dig själv, jag är värdelös, jag kan ingenting. Det är precis vad han vill. Om du är tyngd av prövningar så är det precis vad han vill att du ska tänka, Gud älskar nog inte mig. Han bryr sig inte om mig. Jag är besviken. Och så att du ska stanna kvar i de här känslorna. Det är precis det den onde vill. Men att du då istället får vända dig till Gud och säga rädda mig från det onda. Rädda mig från det som trycker ner mig, som tynger mig. Och vet ni, oftast är det vi som stänger vägen till Gud då när vi hamnar i de situationerna. Han stänger inte vägen för oss. Han vill att du ska vända dig till honom igen och få uppleva att han tar emot dig igen. Den upplevelsen har jag gjort många gånger. Många gånger. Att få vända mig till Gud igen när jag har fallit för frestelser. När jag är tyngd av prövning. Och få uppleva Gud tar emot mig. Det är fantastiskt. Gud drar dig tillbaka till honom även efter du har fallit. Be Gud att rädda dig från det onda om det så behöver göras om och om och om igen. Fortsätt be den bönen, sluta aldrig. Här kan vi också se att det här är ju också gemensamt. Hjälp oss, rädda oss. Och en innebörd av det tänker jag är att vi ska inte utsätta varandra för onda saker. För frestelser och prövningar. Eller hur? I gemenskapen ska vi inte liksom starta konflikter och liksom trycka ner varandra. Det är en jätteviktig aspekt av detta. Men så finns det ju också det som är kanske en av de vackraste sakerna med gemenskapen i församlingen. Och det är att vi kan få hjälpa varandra. Lyfta varandra. När vi går igenom prövningar. När vi kämpar med frestelse. Är inte det fantastiskt? Ibland så kommer du känna att du får vara med och bära andra. Ibland kommer du känna att nu får jag bli buren. Jag har också känt båda de delarna. Vi har människor just nu som kämpar med sjukdom kanske. Med psykisk ohälsa. Någon kanske kämpar med missbruk. Någon har sorg. Någon annan kämpar med synden. Det kan vara andra saker också. Vi kan få liksom hjälpa och stötta varandra. Bära varandra genom sådana perioder. Det är ju verkligen perioder. Och i någon period är det någon som är drabbad. Och sen mår den bra och då är det någon annan som är drabbad. Och så får vi hjälpas åt att bära varandra. Jag tänker att det handlar inte om att liksom försöka se mer frisk ut och välmående vad man är. Det är inte viktigt. Men att komma till gemenskapen, till gudstjänsten, är i sig själavårdande. För här kan jag då få säga så här. Okej, idag orkar jag inte lovsjunga. Då får de andra lovsjunga åt mig också. Idag orkar jag inte be. Men de andra kan be åt mig också. Rädda oss från det onda. Nu går vi tillbaka till vers 12. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och så har vi vers 14 och 15. För om ni förlåter dem som har gjort fel mot er, ska er fader i himlen också förlåta er. Men om ni inte förlåter andra deras överträdelser, kommer han inte att förlåta er era. Vi får Guds förlåtelse, visst är det så? Ja, det är så. Men varför ska jag räkna med att få Guds förlåtelse om jag vägrar att förlåta andra? Jesus är ganska utmanande här också, eller hur? Men jag tänker att det finns en inbjudan till oss, och påminner om det igen, som jag sa också förra veckan, att det här är en inbjudan till dig som vill följa Jesus. Att här har du utmaningar från Jesus hur du ska leva ditt liv om du vill följa honom. Vill du leva med honom, ta emot den här utmaningen. Vi förlåter och han förlåter. Det är en slags symbios. Han förlåter och jag förlåter. En naturlig reaktion av att jag har fått Guds nåd är att jag också ger den vidare till andra människor. En människa som fått ta emot Guds nåd men aldrig ger den vidare, det är ingen trevlig människa att leva med. Men någon som ger vidare, lever i nåden, det vill säga får den från Gud, den är fantastisk. Och då ger den vidare till andra människor. Det är någon som lever i nåden. C.S. Lewis, han är en berömd författare som många av er har talat om. Han har sagt så här någon gång: "To be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you." På svenska blir det ungefär: att vara en kristen betyder att förlåta det oförlåtliga eftersom Gud har förlåtit det oförlåtliga i dig. Ge vidare det som du har fått. Och när jag läser de här orden som Jesus säger om att vi ska be Gud förlåta oss på samma sätt som vi förlåter dem som står i skuld till oss, så påminns jag om Celebrate Recovery. Alltså våran verksamhet som är ett kristet 12-stegsprogram. Det finns över hela världen. Det betyder ju fira återhämtning, eller tillfrisknande kanske vi ska säga. Recovery kan ju översättas med återhämtning, återupprättelse eller tillfrisknande, eller alla tre, eller ännu fler ord. Recovery är lite bredare än bara tillfrisknande. Men att be den här bönen innebär att aldrig glömma att vi alla lever i vårt eget tillfrisknande. Vi behöver alla be bönen: Gud, förlåt mig för det jag har gjort som är fel. Mot dig, Gud, mot andra människor, kanske mot mig själv. Alla människor som följer Jesus behöver be den här bönen. Låt oss aldrig bli så stora att vi tror att jag är undantaget från den regeln. Jag behöver inte förlåtelse. Jo, det behöver du. Låt oss heller aldrig bli så små så att vi tror att jag kan aldrig få förlåtelse. Jag har gjort så mycket, eller jag har gjort det och det som inte går att förlåta. Jo, Gud kan också förlåta detta. Helgelse är kanske ett gammalt, lite gammaldags ord. Men jag tror att det egentligen är samma process som recovery eller tillfrisknande. Att man lever i en process där Gud genom sin heliga ande och genom att man lever tillsammans med andra kristna kan få vägledning i hur kan jag lägga undan det som är fel som jag gör. Det som mina brister leder till att jag gör. För brister, det har du. Men du kan jobba på att inte längre göra utifrån de bristerna. Och att liksom agera bättre på ett annat sätt, lägga undan det som håller en själv tillbaka i sin relation till Gud. Kom ihåg det, Gud väntar dig tillbaka. Han hoppas att du ska komma tillbaka till honom hela tiden. Och i den processen kan du vara ledd av Gud i att se: det här behöver jag lägga undan för att kunna komma närmare Gud. Be bönen: förlåt mig. Jag tror att vi egentligen alla människor vet att det finns bra saker vi kan göra, det finns dåliga saker vi kan göra. Jag tror att vi alla egentligen vet att det finns synd. Men ibland så beskylls kyrkan för att det är de som pratar om det. Det är vi som pratar om synd och dom. Vilket jag tycker är lite orättvist. För vi pratar ju mycket hellre om befrielse från synd och att bli frikänd i domen därför att vi har fått nåden ifrån Jesus Kristus. Eller hur? Men vi vet att det finns saker i samhället skulle jag säga, det blir som en tyngd över människor där det finns väldigt lite av förlåtelse. Låt oss inte vara såna, utan låt oss vara såna som förlåter. Väldigt skönt att vända sig till Jesus, och han säger: be Gud om förlåtelse och lev i att ge den förlåtelsen vidare till andra människor. Man har hört, ni kanske har hört det många gånger, men att fela det är mänskligt, att förlåta är gudomligt. Finns det någon talesätt eller säkert någon som har sagt det någon gång i början? Och det är sannoliken sant, att förlåta är gudomligt. Gud förlåter dig, ge det vidare. Och även här finns ju den här tydliga kollektiva utmaningen, alltså till oss som gemenskap. Att stå i det här rummet tillsammans och be den här bönen och samtidigt ha en konflikt med en annan människa i det här rummet blir ju egentligen väldigt märkligt. Eller hur? Att vägra att förlåta någon som man står och ber den här bönen tillsammans med är egentligen ganska konstigt. Så där behöver vi nog be bönen och se: vad behöver jag göra nu? Han utmanar. Det här är vi tillsammans. Förlåt oss våra skulder. Jag ska alldeles strax avsluta, men jag har ju lovat en plusmeny. Den sista delen vi använder i bönen: ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Det fanns med i äldre bibelöversättningar ofta. I de nya gör inte så ofta det, och det beror på att det förmodligen är ett tillägg som är tillagt till texten. Så originaltexten innehåller förmodligen inte de orden. Utan det, liksom, det ser man om man kollar på de liksom, kopiorna som finns, de äldsta man hittar. Men det är inte obibliskt för det, för det här är hämtat från första krönikeboken, kapitel 29. Där David ber en bön, kung David. Det är typ det sista han gör. Sen dör han och lämnar över till sin son Salomo som blir kung efter honom. Och då ber han med de här orden. Och om jag tänker att det finns en struktur i den här bönen, det vill säga vi kan använda den här bönen som en struktur för våran egen bön. Om vi tänker att det gör det, då innebär det ju att vi i slutet igen, om vi använder de här orden, det här tillägget, då liksom påminns vi igen i slutet efter vi har bett om hjälp med att förlåta. Vi har fokuserat på oss själva lite, så påminns vi igen om att ditt är riket, din är makten och det är dig som, det är bara dig som till äran tillhör, så att säga. Och det gäller i evighet. Det kommer aldrig ändras. Du kommer aldrig vara värd äran och makten, utan det är alltid Gud som är det. Och jag, som sagt, det här med struktur, vi kan använda det här i vår egen bön. Men vi kan också fylla på, vi kan använda exakt de här orden om vi vill i vår egen bön och gemensamt som församling. Men så kan man brodera ut det till en större bild, en större bön också om man vill det. Att göra det här, fylla på med det som är viktigt för en själv. Och en sak som slår mig i det här är att Jesus ger oss ett recept för att vara brutalt ärliga med Gud. Både som gemenskap och enskilt. Jesus säger: kom till Gud med det som är era behov. Säg det till honom. Känner du att jag behöver saker? Säg det till Gud. Är vad Jesus säger. Och också hjälp varandra i det. Och så säger han: kom till Gud med det ni behöver förlåtelse för. Det är uppenbart för Gud redan. Men det är viktigt för oss att gå till Gud och be om förlåtelse. För det är en handling av ödmjukhet. Men också att få den nåden och ge den vidare. Att leva i nåden. Och där, du kan vara brutalt ärlig med Gud. Han vet och han ser. Och han dömer dig inte, utan han förlåter dig din synd. Och så säger han också att vi kan be Gud om att hjälpa oss att bli räddade genom det som frestar och prövar oss. Att rädda oss från det onda. Både det som kommer utifrån, men också det som kommer inifrån oss själva. Gud vill leda dig igenom. Som avslutning på den här predikan så ska vi först be den här bönen en gång till tillsammans. Men efter det så ska vi ta några minuter där vi får själva gå till oss själva i tystnad. Jag tror vi ska göra så att vi ber först och sen så ska jag introducera den tysta stunden. Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och nu får du, om du vill, vi tvingar ingen, men om du vill så får du vända dig till Gud i tystnad själv för att be en bön om att den heliga anden ska leda dig till, om du behöver förlåtelse för något som du själv har gjort. Eller om du behöver be om förlåtelse till någon du har gjort något fel mot. Eller om du behöver förlåta något som någon annan har gjort mot dig. Och du behöver inte berätta det här för någon förutom Gud, men du får ett par minuter på dig. Och vill du böja knä så kan du göra det. Vill du sitta ner eller stå upp så är det upp till dig. Och om du känner så här, det här vill jag inte vara en del av, har jag full respekt för det. Det är helt okej. Men då vill jag ändå att du har respekt för dem som vill vara en del av detta och att du också är tyst. Vi tar en stund, öppna dig gärna för Gud. I första Johannes brev, kapitel 1 och vers 8-9 så skriver Johannes. Du kan ta det här som ett löfte ifrån Gud till dig. Om vi säger att vi är utan synd lurar vi bara oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.